Jag skulle kunna stå mitt på Femte Avenyn och skjuta någon och jag skulle ändå inte förlora röster. Så sa presidentkandidaten Donald Trump för 4 år sedan. Och han har fått rätt som president. Han har faktiskt kunnat säga och göra saker som nästan ingen annan president tidigare har gjort utan att det påverkat hans väljarbas. Nu ska vi reda ut hur han gjorde det och om den senaste dippen i väljarsiffror betyder någonting. Välkomna till Studio DN. Jag heter Augustin Erba.
My people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
Och med detta så vill jag säga välkommen till Martin Jelin, Dagens Nyheters korrespondent i New York. Välkommen till Studio DN.
Tack så mycket.
Först så måste jag säga till er som inte har läst Martins otroligt fina artikel om hur din stad New York är söndersliten av 3 kriser samtidigt. En pandemi, en politisk kris och en ekonomisk kris. Ni behöver verkligen läsa den. Det kommer göras filmer i åratal om det som du, Martin, fångade med den texten. Nåja, nu ska vi prata om Trumps osårbarhet som politiker. Och vi ska börja med ett av de mer besvärande ögonblicken för Donald Trump. Mitt under brinnande coronakris, det dör över 1000 personer om dagen i New York. Då låter det så här.
And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute. 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or...
Ja, den amerikanska presidenten som funderar på om man kan injicera blekmedel på något sätt för att bli av med viruset. Martin Jelin, hur kommer det sig att den kristna högern plötsligt bestämde sig för att rösta på en man som varit skild, otrogen och gudlös på alla möjliga och omöjliga sätt?
Ja, det är en bra fråga. Det var ju många som trodde att Donald Trump skulle få väldigt svårt att vinna den kristna högern under primärvalet inför presidentvalet 2016. Men när han väl hade blivit republikanernas kandidat så gjorde han en rad liksom orkestrerade försök att locka till sig den kristna högern. Bland annat så samlade han i princip alla de viktigaste ledarna för megakyrkor i amerikanska södern.
Förlåt, vad är en megakyrka?
Megakyrka är liksom de här jättestora kyrkorna som framförallt finns i södern i USA som ser ut som nästan sportarenor. Eller gigantiska konferenshallar med kan ta flera tusen personer och ofta väldigt karismatiska präster som ofta är kända från TV och radio. Och Trump samlade alla de här ledarna på ett hotell i New York och frågade helt enkelt, vad vill ni ha från mig? Och de kom med en lång lista med exempel på till exempel chansen att nominera domare till högsta domstolen och till federala domarpositioner där man också sitter på livstid. En rad värdekonservativa frågor där de liksom försäkrade sig om att Trump skulle stå på deras sida. Och han sa att allt det här är helt okej, jag skriver under på allt det här. Och sen åkte då de här prästerna tillbaka till sina kyrkor och sa till sina församlingar att Trump var liksom rätt person. Så det var ett exempel på liksom där hans förhandlingstaktik som han ofta skryter om, men som inte alltid är så imponerande som han själv tycker att den är. Där var ett exempel på hur den verkligen funkade och hur det verkligen gynnade honom i presidentvalet och har gynnat honom som president också.
Men om man tittar på de här domstolstillsättningarna då har de ju tillsatt 2 stycken domare i högsta domstolen som är ju kända för att ha varit odlade i åratal av konservativa tankesmedier. Och ändå så fick presidenten 2 stycken domare emot sig här nu i förra veckan. En som handlade om, ja du kan väl berätta, vad var det för domare han fick emot sig?
Ja precis, det var många som blev överraskade. Framförallt var det ett domslut som gällde om arbetsgivare ska ha rätt att avskeda folk som beroende på sexuell läggning, hbtq-personer. Det har tidigare varit tillåtet i USA, med det här domslutet så är det inte längre det. Och det var Neil Gorsuch, en av de domare som Trump tillsatte och som betraktades som väldigt värdekonservativ, som överraskade många genom att rösta med de liberala domarna. Så där, och det slog ju, orsakade en otrolig förvåning och vrede bland kristna högern, och kan eventuellt påverka Trumps chanser att bli omvald också. För det är många i den kristna högern som betraktade Trump som problematisk, men ändå såg honom som nödvändig just för att högsta domstolen och domstolarna är så viktiga. Men nu när de känner att de inte ens får med sig Gorsuch i viktiga värdekonservativa frågor, så kan det vara många som kanske ifrågasätter den taktiken.
Den här politiseringen av högsta domstolen som Trump har använt som ett vinnande koncept här. Jag brukar ju regelbundet kunna titta på Gallup, för de har en sån här undersökning som visar hur bra tycker det amerikanska folket att presidenten gör sitt jobb. Och då tittade jag bara för någon dag sedan här, där det stod att där kan man se då att genom nästan hela hans presidentår här nu, det fjärde året nu, så har han legat kring 80-85, ibland 90% som säger att presidenten har gjort ett bra jobb, i alla fall av de som betraktar sig som republikaner. Hur har han lyckats hålla i den här höga siffran?
Ja, precis. Det är ju just alltså republikanerna som säger det. Trump har ju förlorat en del just Gallup-mätningen under senaste månaden. En hel del, från 49 till 39%.
Just det, men det gäller ju alla. Det gäller ju alla.
Exakt. Bland republikaner så är det ganska stabilt. Det beror dels på att liksom partilojaliteten är starkare bland de som fortfarande svär sig till liksom ett parti. Antalet som kallar sig oberoende väljare i USA har ökat kraftigt. Så de som fortfarande kallar sig demokrater eller republikaner står generellt längre till vänster eller längre till höger. Så de är mer benägna att liksom stå vid Trumps sida i vått och torrt.
Vi ska snart prata mer om den i stort sett osårbara presidenten efter pausen. Välkomna tillbaka. Jag sitter här med Martin Jelin, DNs New York-korrespondent, och vi pratar om Donald Trump och hans i stort sett osvikliga popularitet. Ska vi prata lite om kongressen? Demokraterna hatar honom, det vet vi. Men vad säger republikanerna i kongressen?
Ja, republikanerna är ju mycket lojala mot Trump. Det har ju ett väldigt högt pris att gå emot honom i partiet. Han själv har ju väldigt lite tolerans för folk som är kritiska mot honom. Så vi har ju ofta folk som är väldigt lojala så länge de sitter i kongressen, men sen när de lämnar så kan de helt plötsligt bli väldigt kritiska mot honom. Det gäller även hans andra medarbetare som John Bolton, som vi såg här i veckan med hans nya bok. Så jag tror att det handlar om att Trump har lyckats skapa en känsla av att priset är för högt för dem som kritiserar honom i det egna partiet.
Ja, men jag såg i något uttalande han gjorde på Twitter där det var någon som hade gått emot honom, var det Lisa Murkowski, och då han sa att han skulle stötta den som försökte ta hennes plats, och den enda kvalifikationen han efterlyste var att personen skulle ha puls.
Ja, precis. Ja, men han har gjort så ganska konsekvent, men varierade framgångar får man väl säga. I primärvalen som ägde rum här i USA tidigare den här veckan så var det flera kandidater som Trump stod bakom som förlorade sina primärval. Så det är inte garanterat att man förlorar. Och just nu när också Trumps nationella popularitet har sviktat en hel del så är det kanske fler som vågar ställa sig emot honom.
Mm. Men vad skulle krävas för att vi skulle få se någon slags revolt i kongressen? Det känns ju väldigt långt borta. Vad skulle krävas?
Nej, det tror jag också. Det tror jag inte alls är realistiskt så länge Trump är kvar som president. Men däremot tror jag att det kan bli fler utmanare. Om han skulle bli omvald så tror jag att det ändå kan finnas parti, republikaner på lokalpolitiken som står för en annan, lite, någorlunda annan linje. Men det finns ingen liksom meningsfullt motstånd till Trump i partiet överlag.
Nej. Igår så pratade vi om hans stormöte i Tulsa, Oklahoma. Och man kan ju tycka att det var få besökare. Det var ju inte så konstigt. Det var ju 6 000 eller 12 000 beror på vem man lyssnar på istället för de 10 000-tal som de hade hoppats på. Men jämfört med Joe Biden så är det ju ändå oerhört mycket. Och så här låter det när Trump pratar om demokraterna.
But while we're creating jobs and killing terrorists, the Democrat Party has gone completely insane. And we are kicking their ass, I'll tell you.
Ja, allvarligt talat, Martin Jelin. Vad har Joe Biden för chanser egentligen?
Ja, så han leder ju i den senaste mätningen som kommer från New York Times idag med 50% mot 36% för Trump. I genomsnittet så leder han med 9-10% i snittet av alla mätningar. Så Trumps chanser att själv bli omvald i de sämsta för en sittande president sedan George Bush, det första Bush på 90-talet.
Han förlorade också.
Precis, precis. Men vi får ju se vad, hur valet kommer gå till överhuvudtaget. Vi har ju sett i primärvalen under sommaren att det har varit väldigt långa köer, det har varit problem med, i och med coronapandemin så har det varit många som har brevröstat och förtidsröstat som har gjort att det tar lång tid att räkna rösterna och det finns en allmän många osäkerhetsfaktorer inför valet i november.
Mm. Hillary Clinton ledde ju också stort över Trump på sommaren om jag inte minns fel.
Absolut. Så jag menar det är ju alltid svängningar i opinionsmätningarna men skillnaden nu är ju att amerikanska folket har känt Trump nu i 4 år som president och då, medan 2016 var en liksom ny otestad förmåga. Det är ju gott om republikaner som själva säger att de betraktar det här som en kris för Trump.
Om du skulle, jag vet inte om du brukar gissa, men om du skulle gissa, vad tror du? Har vi Donald Trump, får han en andra, a second term? 4 more years.
Jag gissar aldrig, men
klokt Martin.
men jag tror att det är viktigt att se att det faktiskt är det har skett en otrolig rörlighet faktiskt den senaste månaden bara. Först var det framförallt välutbildade kvinnor i amerikanska södern som övergav Trump, folk som hade röstat på honom 2016 men som säger att de inte skulle göra det i år. Men nu är det även vita män som har varit hans allra främsta kärnväljare som har börjat svaja i stödet för Trump. Så att hans väljarstöd är det svagaste det har varit under hans 4 år.
Mm. Så här lät det 2016 när den nya presidenten presenteras. Den nya president Donald Trump. Vi får väl se om det blir en repris på detta i höst. Tack så mycket Martin Jelin för att du var med oss och pratade om detta.
Tack själv.
Vad är det egentligen tyskarna gör rätt? Det kan man verkligen fråga sig. Ekonomin har varit Europas bästa i evigheter och antalet döda i covid-19 är litet om man ser till folkmängden. Kan hemligheten vara att ha en förbundskansler som är doktor i fysikalisk kemi? Det får vi veta av DNs Tysklandskorrespondent Lina Lund imorgon i Studio DN. Ljudillustrationerna i dagens avsnitt var från AP och CNN. Studio DN görs av producent Sabrina Marmulakaj, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Augustin Erba.